Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Smartest Guys in the Room är en undersökande fackbok av Bethany McLean och Peter Elkind som skildrar Enrons snabba uppgång och dramatiska fall. Boken handlar inte bara om ett företagskollaps utan om hur ledarskap, företagskultur, aggressiv bokföring och svag kontroll tillsammans skapade en av de största skandalerna i modern amerikansk näringslivshistoria. Genom intervjuer, interna dokument och journalistiskt arbete visar författarna hur en till synes framgångsrik energijätte byggde upp en bild av ständig tillväxt, samtidigt som den verkliga ekonomin blev allt skörare. Boken är därför både en dokumentation av Enron och en bredare studie i hur investerare, revisorer och marknaden kan luras när transparens ersätts av komplexitet och källbedrägeri. För läsare som vill förstå företagsmoral, finansskandaler och varför kritiska frågor är avgörande är den här boken särskilt viktig. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Enron byggde en bild av oavbruten framgång. Ett centralt tema i boken är hur Enron lyckades framstå som en modern vinnare på energimarknaden, trots att verksamheten i grunden var bräcklig. Författarna visar hur ledningen använde stark retorik, snabb expansion och höga aktiekurser för att skapa förtroende hos Wall Street och pressen. I den meningen handlar boken om mer än bara bokföring. Den handlar om hur en berättelse om framgång kan bli starkare än själva affärsmodellen. Enron sågs som en symbol för den nya ekonomin och just därför blev många villiga att bortse från varningssignaler. McLean och Elkin förklarar hur detta byggdes upp steg för steg så att osäkerhet doldes bakom ett språk av innovation och framtidstro. Det gör boken relevant också utanför Enron eftersom samma mekanism kan uppstå när företag värderas mer efter image än efter faktisk lönsamhet. För det andra, kulturen som belönade risktagande, lojalitet och självbedrägeri. Boken lägger stor vikt vid den interna kulturen på Enron där aggressiv konkurrens, hög prestige och ständig jakt på resultat blev norm. Författarna beskriver ett företagsklimat där medarbetare pressades att leverera men också att anpassa sig till ledningens berättelse om framgång. Det skapade en miljö där kritiska frågor kunde ses som illojala, vilket i sin tur försvagade den interna kontrollen. En viktig poäng är att skandalen inte uppstod enbart genom enstaka fel, utan genom en kultur där människor gradvis accepterade att gränserna flyttades. Boken visar hur sådana miljöer kan få välutbildade och skickliga personer att normalisera tvivelaktiga beslut, särskilt när belöningar är stora och ansvar är diffust. För läsaren blir detta en studie i hur företagskultur kan fungera som en riskfaktor i sig själv. För det tredje, kreativ redovisning och hur komplexitet dolde verkliga förluster. En av bokens viktigaste styrkor är att den förklarar hur Enron använde avancerade och ofta svårbegripliga finansiella strukturer för att dölja problem. McLean och Elkin visar att företagets redovisning inte bara var teknisk utan strategisk eftersom komplexiteten i sig gjorde det svårt för omvärlden att förstå vad som faktiskt pågick. Det handlade om att flytta risker, blåsa upp resultat och hålla en bild av stabil tillväxt vid liv även när den underliggande verksamheten inte bar sig. Boken gör tydligt att detta inte var ett slumpmässigt misstag utan en metod som var beroende av att få fortsatt acceptans från investerare, analytiker och revisorer. Därför är skildringen också en analys av hur marknaden kan misslyckas när alla delar av systemet vill tro på samma historia. För den som vill förstå företagsredovisningens etiska gränser är detta en av bokens mest lärorika delar. För det fjärde, Arthur Andersen och kollapsen av förtroendet runt Enron. Boken visar att Enrons fall inte bara förstörde ett företag utan också skadade trovärdigheten hos institutioner som skulle fungera som kontrollinstanser. Särskilt tydligt blir detta i skildringen av revisionsfirman Arthur Andersen, vars roll illustrerar hur nära relationer mellan klient och granskare kan urholka oberoendet. När den externa kontrollen inte längre fungerar blir det svårare för marknaden att upptäcka risker i tid. Författarna använder Enron-fallet för att visa att tillit i näringslivet inte är självklar utan bygger på att granskning, transparens och ansvar hålls isär från affärsintressen. Det gör boken viktig för att förstå varför en skandal i ett stort bolag kan få effekter långt utanför företaget självt. När både investerare och allmänhet tappar förtroendet påverkas hela systemets legitimitet. Därför blir Arthur Andersen inte bara en bisak utan en central del av berättelsen om hur kontrollkedjan brast. Slutligen, journalistiken bakom avslöjandet och bokens värde som dokumentation. En annan dimension som gör boken särskild är att den också berättar om hur avslöjandet växte fram genom journalistiskt arbete. Bethany McLean hade redan tidigare ställt enkla men avgörande frågor om hur Enron egentligen tjänade sina pengar, och den nyfikenheten utvecklades till en djupgående granskning. Författarna bygger berättelsen på hundratals intervjuer och omfattande dokumentstudier, vilket ger skildringen en stark dokumentär tyngd. Det gör att boken fungerar både som narrativ och som källmaterial för att förstå skandalen i detalj. Samtidigt visar den hur viktigt det är att någon vågar stanna upp när ett företag tycks vara för bra för att vara sant. I ett svenskt och europeiskt sammanhang är detta särskilt relevant som påminnelse om vikten av oberoende granskning, oavsett om det gäller börsbolag, revisionsbyråer eller offentlig rapportering. Bokens styrka ligger alltså inte bara i vad den avslöjar, utan i hur den avslöjar det. Sammanfattningsvis, The Smartest Guys in the Room passar bäst för läsare som vill förstå företagsskandaler på djupet, särskilt studenter, investerare, journalister, ekonomer och alla som arbetar med bolagsstyrning eller revision. Den ger inte bara en genomgång av Enrons fall, utan också en tydlig bild av hur kultur, ledarskap, redovisning och institutionellt förtroende kan samverka i en katastrof. För den som vill dra praktiska slutsatser är boken värdefull därför att den visar varför skepticism, oberoende granskning och enkelhet ofta är viktigare än imponerande presentationer och komplicerade finansiella konstruktioner. Den intellektuella vinsten är lika stor eftersom boken hjälper läsaren att förstå hur system kan bli självförstärkande när alla aktörer belönas för att se bortom problemen. Det som verkligen skiljer den från många andra böcker i genren är kombinationen av noggrann journalistik, tydlig analys och ett ovanligt skarpt fokus på hur en hel marknad kunde låta sig föras bakom ljuset. Resultatet är en av de mest inflytelserika böckerna om modern företagskorruption. Om du vill stödja Betten McLean, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!